Här, hej igen då. Det var frågor på det först, Claes, och samma som Jerren frågade där. Det är när man ska sortera sen, om man behöver hålla på och bygga egna klasser eller hur man ska göra. Och då beror det lite grann på vad ska man sortera för någonting. Och ibland är det helt odramatiskt och ibland krävs det lite mer. Men egentligen är det nu att en enkel... Hur man sorterar en sån här lista, det ska vi titta på nu direkt i avdelning 2. Och sen sista delen av föreläsningen, då ska vi titta på det som både är enkelt men har en liten svårighet. Det är hur man sorterar strängar. Men det är väl därför ni är här, för att titta hur man gör sortering. Här kommer det här, Java Collection Framework, JCF. Grafiken lämnar vi tyvärr. Det får vi återkomma med nästa gång vi ses. Men det här då, det är därför det heter framework på engelska, ramverk. Och delarna här då, interface. Till exempel med den här listan, att själva funktionaliteten för listor, det finns i interfacet list. Och sen implementationerna. Och om det hålls vid listor, då finns de här linked list och array list. Så att med samma grundbeteende som finns i interfacet så kan man implementera på olika sätt. Och att det tredje här då, algoritmer, det kommer nu. Och det är lite poängen att med den här generiska typbestämningen, att kunna koppla det till generiska algoritmer. Så att det finns samma typ av algoritmer att köra på datasamlingarna oavsett vilken typ av data man stoppar i. Ett tydligt exempel på det är sortering. Att oavsett vad vi ska sortera så kör vi samma metod. Men det är inte riktigt så odramatiskt som det låter. Vi måste bry oss lite grann om vad som finns i datasamlingarna när vi ska sortera. Det finns en del andra algoritmer som också behöver modifieras. Men så här, då kommer det här festliga ordet fram igen. Polymorfa algoritmer. Att samma metod kan användas för olika implementationer av ett interface. Så att om det är ett interface finns någonting som till exempel en list iterator, så ska den kunna gå igenom listan oavsett om det är en arraylist eller en linked list. Därför är den polymorf. Man kan alltså skicka in olika datastrukturer och den gör samma operation på den datastruktur man matar algoritmen med. Det där låter ju ganska abstrakt. Så vi får titta på lite grann hur ser det ut då i Java. Jo, klassen collections. Och inte bara collection utan här plural asset, collections. En samling statiska metoder som man just kan använda på det här sättet. Metoder som jobbar med datasamlingar, metoder för sökning. Och ja, vi kan ta några exempel. Leta reda på, och här ser ni kommer det här, frågetecken extends t. När man vill alltså ha det för en klass och dess subklasser, så kan man skicka in då en collection call och mean. Ja, det förstår man ju vad man gör då. Man ska ju leta reda på det minsta värdet. Är man däremot ute att hitta det största värdet, då kör man metoden max. Och det här är ju då att allt som är en collection, och det kan ju vara listor, det kan vara olika saker, så går det jättebra. Stoppa in den här datasamlingen och det returnerar min eller maxvärdet. Den här hittar ju några av er. Det är också våra handledarna som visar. För då de, men den här shuffle. Berätta när ni gjorde spel. Vem använder shuffle? Och Patrik där uppe. Vad gjorde du med shuffle? Ja. Andreas kommer till mig ihåg vad han gjorde med den.
Ja, jag hade en lista med element som ja. Jag ville ha ordningsklar annorlunda varje gång den listan blev laddad till.
Ja, visst. För att väldigt ofta så vill man ju sortera det vi ska titta på nu. Men ibland vill man ju motsatsen. Man vill alltså blanda om. Precis som shuffle säger man när man blandar en kortlek. En lista kan man ju stoppa in då. Och här kommer frågetecknet. Det betyder att ni kan skicka in en lista med valfri typ av element. Och den blandas. Swap kan man ju också gissa. Vad säger du Heidi? Vad gör swap? Ja. Precis som man byter grejer så kan man ju byta plats. Det är ganska vanligt ord när man kommer till sorteringar med swap. Och då är det så då att int i och int j. Skicka in en lista med valfritt antal, med valfritt typ av element. Och se till så att det som finns på index i ska byta plats med det som finns på index j. Och nu då? Här kommer den. Sort. Lista med en typ. Skicka in den och den blir sorterad. Jättekort och härligt. Men det finns några män där. Ibland måste man ändra lite grann. Och då gör man så här. Att om det är naturligt sorterbar. Och vad menar man med naturligt sorterbar? Jo, det kan man vara som förra föreläsningen. När vi radade upp en massa lyckonummer. 7, 4, 21 och 9 var det då. De blev inte alls sorterade i en hashmap. Men om vi stoppar in dem i en lista. Då skulle vi kunna köra så här. Och vi får dem direkt i stigande ordning. Men är det någonting som inte är naturligt sorteringsbart? Ett tärningspar kanske. Det är ett bra exempel. Då måste vi alltså använda oss av den här klassen, comparator. Och det var ju där du började fråga. Så att svaret är att ibland behöver man en comparator och ibland behöver man inte en comparator. Det beror på hur elementen ser ut. Man skulle ju kunna vara väldigt listig och skriva om elementen på ett sätt. Så att den klass som man lagrar i listan inne i sig själv har någonting som gör att de är sorteringsbara. Det får du hemskt gärna prova om du vill.
Men alltså om man för det att man implementerar comparable.
Ja.
Men då kan man ju bara göra ett sätt. Då skulle man inte kunna välja på de här tre olika specificerade.
Nej, ska man sortera, vad ska man göra med djuren? Man ska titta på vad de heter. Man ska titta på art. Och man ska titta på ålder. Då är det ju tre olika sorteringskriterier.
Mm. Det går ju inte att ta bara en.
Nej, det är samma som ni tänker på databaskursen i en SQL-fråga. Det är tre olika kriterier beroende på, eller man sorterar ju SQL-frågor också. Och då måste man göra olika. Nu skulle man ju kunna, det struntar vi. Men det är olika vad man vill göra, när man skulle kunna åka ihop dem va. Men det lämnar vi, det kan vi komma tillbaka till senare. Vi ska inte krångla till det onödan. Utan vi ska visa på hur lätt man kan använda ändå det här interfacet comparable eller comparator. För att, som du säger, att ibland så många fall så kan man trixa med klasserna. Men det finns ett litet undantag här när man måste bygga en comparator ändå. Om man till exempel vill komma från det problem. Nu ska bra att du är här Andreas, för att när vi kommer till strängar sen. När jag var liten och gick i skolan i första klass. Då var det en kille som kom från Norge och jag för mig, det är jättemånga år sedan. Men ni har inte den här ordningen va? Å, Ä, Ö. Vad har ni det?
Ä,
Ö. Ja, just det. Det är ni som får rätt. Utan, om du ska göra på norska så behöver du inte använda någon du behöver inte använda en comparator när du sorterar strängar. För era norska bokstäver. Därför att det är just den här ordningen. E, Å, Ö.
Ä, Ö.
Okej, okay, då måste du använda en comparator i alla fall. Okej. Okay. Ja, det är onekligen annorlunda. Det var synd om min kompis att på den tiden när jag gick i plugget då fick man sitta och rabbla alfabetet tills man kunde det. Och då hade han gått en termin i skolan i Norge och lärt sig på det här sättet. Och så kom han till Sverige och skulle lära sig det här. Och han fick stopp i huvudet när han skulle göra det. Det var ju bara 7 år eller någonting. Ja.
Naturlig ordningen A, O, Ö.
Ja, exakt. För att, om, ja, det är ju, frågan är hur det är i Danmark.
Det är samma.
Ja, norskan och danskan är väldigt, väldigt... Vi har ju från Island. Är du här idag? Nej. Men alltså, om man inte bryr sig så får man ju den här ordningen som är... E, O, Ö. Så här har amerikaner stoppat in det. Och de tycker väl att om en ska ha det svårt så ska väl den andra också ha det, troligtvis.
Nej, jag vet inte. Jag har ingen förklaring. Men om man vill rätta till det där, då måste man bry sig lite grann. Det kommer om en stund. Vi börjar med tärningarna. Tärningarna är lättare än att lära sig norska. Betydligt. Annars tänkte jag bara kolla, såg ni det här programmet om killen som lärde sig isländska på 14 dagar?
Ja.
Ja, visst blir man lite rädd då? Och när de tar den killen och låter honom träffa mannen som är förebild för... Jag tror att ganska många har sett den här filmen som heter Rain Man. Och då finns det ju en Rain Man i verkligheten. Som precis som man tror har lite problem med att knyta skorna och öppna dörrar och så. Men han är enorm på att ta in information. Och då frågar de honom i det programmet. Och jag hoppar till då. För att, hur kan du läsa böcker så snabbt? Ganska liten stil och en jättetjock bok. Och sånt. Jag läser dem på 10 sekunder per uppslag. Då frågar han, hur kan du göra det här? Då säger jag, det är ganska lätt. Om man läser vänstersidan med vänsterögat och högersidan med högerögat. Så går det ju snabbt. Och som jag fattar så gör han det i en enda blick bara. Och då tänkte jag, vilken dålig lästräning vi hade i plugget. Det var nog fel, för att hela första klass så satt vi och höll på med sånt här. Och den här norska killen var ju lika stressad varje gång vi kom till slutet av alfabetet. Så jag tror det finns, man ska kanske lära sig mer rakt på. Kolla det här programmet, det var helt otroligt. För även när det gäller primtal så kan han alltså visualisera. Så att när det är ett primtal så ser han det med en speciell färg och en form. Så att talen är kopplade till former. Och de trodde först att det här är en bluff. Så men de låste in killen i ett forskningslabb i några veckor och kollade. Det stämmer. Va? Och man vet inte riktigt vad som skiljer honom från oss andra. Men jag har i och för sig en kinesisk kille på andra kursen jag kör nu. Då är det labbar som är lika många poäng som det är tänkt att ni ska ta för att göra... De här labbarna. Och han gjorde dem på 1,5 dag. Och nu har han hållit på 1,5 dag och diskuterat små detaljer som man skulle kunna förbättra i uppgiftsbeskrivningarna. Men jag tror att när vi kommer till sådana saker, vi ska ta det lugnt och sakta. Och det är rådet för både uppgift B och C, att gör dem, stressa inte med dem. För att om ni gör dem i lugn och ro så kommer ni komma ihåg det här i framtiden. Ja, Java Util Collections, metoden sort och att stoppa in en lista för naturligt sorterbara element. Då ska vi titta på ett enkelt kodexempel här då. Det andra exemplet till den här föreläsningen. Java Util ska vi ha. Där finns ju collections, där finns även datasamlingarna. Det finns ganska mycket. Nu map, string och integer, HMAP 2. Den här hade vi på förra föreläsningen. Namn och lyckonummer höll vi på mycket då med. List, integer, lista. Så nu ska jag för första gången kombinera två olika datasamlingar. En avbildningstabell och en lista. Så här då, typbestäm, det här bör vi känna igen nu. Ja, ska vi ha strängar och heltal, då får vi ju skapa den på det sättet så att vi skickar med. Den ska innehålla just strängar och heltal, ingenting annat. Den gör vi i ordning i konstruktorn. Sen ropar vi på metoden initiera och skriv ut med tillägget nu. Förut har vi haft initiera och skriv ut. Men nu ska vi alltså göra ett metodanrop här samtidigt när vi skriver ut. Så att det första vi gör... Det är en sortering och sen skriver vi ut. För vi vill ändra på den ordning som elementen finns. Liten konstruktor som vanligt, och metoderna är de som är intressanta. De blir också så små så vi kan titta här. Mikael, det är den här snälla killen som hjälper er ibland när ni kör fast med koden. Hans lyckonummer är 4. Put. När det handlar om avbildningstabeller så är metoden put. Stoppa in då. Både Micke och talet 4 ska in i listan. Cecilia ska också få vara med. Där är hon. Vi har bytt lite lyckonummer med varandra sen förra gången. Det är nog bara jag som har kvar min 9. Och Johan då har fått 7. Stoppar in då 4 element i listan. Förlåt, i avbildningstabellen ska jag verkligen säga. Det är en avbildningstabell, och på det sättet att vi har alltså våra nyckelvärden. Det är förnamnen. Det kan ju tyckas vara lite dåliga nycklar, men har man bara 4 element så har man ju ingen problem med dubbletter eller något sånt. Och sen så då i värdedelen, 4 stycken heltal. Nu känns det lätt igen, hoppas jag. Så lätt så att vi måste krångla till det lite grann på nästa här. Sortera. Ja, det här. Nu måste man tänka här kanske för första gången. Och ska jag se där uppe. Du med mössan, jag glömde bort vad du heter. Ja. William, så var det. Hur tolkar man det här? Det här är ju metodhuvudet. Varför står det en list med inte det där? Vad är det för någonting? Ja, det är en bra gissning. Varför står det ju, men varför står det list integer här för? Vad är det för någonting? Vi går vidare till 2 steg till höger där.
Ja, det betyder att listan är gjord av
integer. Nu är det nära.
Innehållet.
Ja. Daniel, hur mycket kommer man ihåg? Ja. Vad har alla metoder om det inte står void? Nu fick han en kraftig ledtråd här. Ja, med alla metoder i Java ska ha en... Glömde dig i mitten, jag får be om ursäkt. Ja, visst. Så att det här är returtypen. Den här metoden sorterar, den skickar tillbaks en lista med typen integer. Och sorteringen då, den sker på det här sättet. Lista, new ArrayList, integer. Jag skapar en ny ArrayList av typen integer. Den har vi här. Och det här med iterator. Vi kollar med det igen då, Daniel. Varför har man såna här iteratorer för? Varför måste jag skapa en sån? Vi kollar med Marcus. Ja, och upprepning av vad? Ja, vi ska upprepa på det sättet att oavsett om vi har en annan datasamling så ska vi gå igenom, vi ska iterera, vi ska gå igenom hela datasamlingen.
Jag undrar det här med iterators, alltså jag förstår inte, kan man inte bara köra metoden direkt på listan? Kan man inte, alltså hur många har en iterator och köra metoden på, hur många skapar en iterator, kan man inte bara köra metoden direkt på listan?
De vill ha så här i Java. Det här är också Javas säkerhetstänkande, hur man bygger in. Och det har varit så hela tiden. För det som Marcus pratade om tidigare, som heter enumeration. Då använder man en annan metod. Vi kan jämföra de två. Här använder man alltså homapvalues.iterator för att samla in det i en iterator. Och det är säkerhet. För att på det här sättet, då ska man inte när det gäller listor kunna göra de här felen, att man adresserar fel åt det här hållet eller adresserar fel åt det här hållet, utan det är säkerhetstänkande. Visst är det lite omständigt alltså?
Om man bara hämtar ut information, varför kan man inte bara
i? Ja, det kan du göra. I många fall så kan du skriva om med en for loop också. Men det som rekommenderas hela tiden av säkerhetsskäl är att du ska använda iteratorerna.
Jag har en text framme här där det står att iterator används vid kollektioner när indexerad åtkomst inte är effektiv eller möjlig.
Nej. För att Ett exempel är ju en hashmap med nyckelvärdena. Då måste du, då har du alltså ingen indexering på vissa. Men att i och med att de här iteratorerna finns, så vill man använda dem generellt. Det är det som är tanken med generiska algoritmer. Och att om man, ja, vad säger, om man lär ut det här, att man gör så här, så får man mindre fel i programmen. Att det är säkert. Och att med de här iterator, där man hämtar in med metoden iterator på det sättet, är nu en förbättrad variant av den gamla enumeration. Men den funkade på samma sätt. Då hade man en metod som hette elements och hämtade in den enumeration. Så man kan ni stöta på sen när ni ska skriva servlets. Men det här iterator är alltså, för att i Java Collection Frameworks, och det som Marcus nämnde här, här finns ju en rad olika datasamlingar. En del kan indexeras, så fort man har en indexering, då kan man ju ha den här for i lika med noll till någonting annat. Men vi kommer till en annan grej som vi hade på förra föreläsningen också, den förenklade for-loopen kan man ju ofta ersätta det med. Det tror jag de flesta tycker är det allra enklaste. Och det tror jag kommer i ett på senare program. Exempel, det tror jag är sista. Men på det här sättet så, eller också finns det två exempel från förra föreläsningen när man använder den förenklade for-loopen. Men det här är väldigt vanligt att man använder iteratorer. Och speciellt på avbildningstabeller. Och vad vi ska göra nu då, det är ju att med den här iteratorn, för det är det här man menar är säkert i ett has next, att den kollar hela tiden. Finns det nästa? Ja, gå vidare. Finns det nästa? Ja, gå vidare. Finns det nästa? Ja, gå vidare. Finns det nästa? Stopp. Skriver du en for loop, ja, sätter du ett för högt index, då går du ut och då träffar du på någonting konstigt här på andra sidan.
Men då menar jag att då kan man bara tänka ut listens längd och så bara while.
Ja.
Räknarna mindre än listens längd.
Ja.
Som vi gjorde på P1.
Ja.
Som jag tycker är lite enklare.
Ja. Det ska ju bli lite svårare. Nej. Nej, men vad ska man säga? Om man tittar lite historiskt, hur ska man förklara? Varför håller man på så här? Vi kan berätta en rolig historia. En skröna, även om det är sant. En del säger att det är sant, en del säger att det är skröna bara. För att invändningen kanske mer är att hålla på det här sättet. Det är också en förklaring till varför Java inte är det absolut snabbaste språket. Att det här tar lite tid. Det här fick jag lära mig när jag var student. Vi ska vara glada att vi sitter. Fortran. Och där lovar jag, där kan det bli fel. Då är det fruktansvärt fel. Man kan skapa ett flyttal som heter Interred till exempel, som namnet på det. Man struntar helt i reserverade ord. Programmeraren får bestämma precis allting. Det är jättesnabbt språk. Det här hade NASA som språk på den tiden. När man flög, när man landade med Apollo 12 på månen, då hade man, håll i nu, 10 stycken parallellkopplade 286. Det var datorkraften. Och det flög man till månen med. Och då bara tänker man, vad ska man inte kunna göra med en Pentium eller modern processor nu för tiden. Men då var det ju väldigt viktigt att det var snabbt. Och det här är jättesnabbt, Fortran. Och det var ett jättestort mattebibliotek. Ingenjörerna älskar det. Sen så säger de ju så här att när man flög vidare sen från månen, man har gjort försök. Det har inte gått så bra, så därför har man inte skrivit så mycket om det. Minns man sett Apollo 13 kan ju se när det går lite snett. Men när man skulle flyga till Venus så har det gått riktigt dåligt. Bara kraschlandningar och så. Och en av kraschlandningarna, säger de, det var att man tog fel på en punkt och ett semikolon. I språket Fortran. Det var därför raketen spårade ut. Jag har aldrig fått något riktigt svar på om det här är sant eller inte. Olika människor säger olika. Astronomer svarar inte på frågan. Men de sa att det gick fel. Och att det har inte gått så bra när man ska landa på Venus. Det är väldigt svårt på Venus därför att atmosfären är ju, till skillnad från Mars har ingen atmosfär. Därför nu åker man till Mars, det är ganska lätt. Men åker till Venus, där är det ju saltsyra i atmosfären. Det är väldigt dåligt sikt.
Varför ska vi inte hålla på med astronomi? Men då gjorde man så att det här språket kör man ju på raketer. Jag tror fortfarande under många år i alla fall. Ada, efter Ada Lovelace, hon blev det för 150 år sedan. Världens största programmerare, en kvinna i England. Som tyckte så mycket om kapplöpningshästar, som hon dog i en ridolycka. Eller hon trillade ner på hästen och dog. Men innan har de hittat på såna saker som metoder och sånt. Men här då, så är det nog fruktansvärt med säkerhet. Och de som var vana med Fortran, eller vi kan ta några andra språk här, C, så är det väldigt mycket ansvaret ligger hos programmeraren. Ju visst tog det hos C++ också. Och sen finns det här språket, och då säger de som har hållit på med sådana språk att det är inte bara hängsten och livrem, det är blöjor också. Man vill gardera precis mot allting. Man är överbeskyddad i princip. När man gjorde Java så försökte man väl göra någon sorts kompromiss här. Men säkerhetstänkandet är prioriterat i Java mot snabbhet.
Helt klart. Och en del konstruktioner ser lite
aviga ut. I C till exempel, då kan man jobba med pekare. Då kan man alltså jobba med adresserna direkt här. Att man bara kör, man suger in pekaren i en variabel som heter pek kanske. Och så kör man bara pek plus plus och bara snurrar. Men då alltså, om man inte stoppar här,
ja, då blir det jättefel. Och man kan träffa minnesadresser så datorn botar om, eller att det blir förändringar i operativet om man, ja, då får man anstränga sig. Men det är säkert i Java, men ibland lite sakta och ibland lite omständigt. Men de här grejerna då anses väl idiotsäkra, tycker en del. Men säkra i alla fall, tycker jag. Att, och det vi gör här nu, det är att från den här HMAP här, values, värdedelen där heltalen ligger, var i ett, vår iterator fast next. Ja, eller vad säger, vad är det vi gör förresten? Vad säger du, Robert?
Men vi går igenom listan så länge det finns en till i listan.
Ja, går vi igenom listan egentligen?
Ja, den ligger till.
Vi lägger till i listan, men vad är det vi går igenom? Det är tur vi har en iterator, så att, nej, men den är ju kopplad till här, avbildningstabellen. Så vi går igenom avbildningstabellen, så länge det finns ett värde till i vår avbildningstabell så stoppar vi in det i lista. Och sen kan vi köra collection sort på lista. För listan implementerar interfacet sortable. Så listor går att sortera, men inte avbildningstabeller. Och då bör ni fatta, ni som har försökt sortera djurparken direkt i en avbildningstabell, vad man skulle kunna göra för att få det sorterat. Det här är också omständigt. Och den som är uppvuxen i den här gamla härliga skolan, man tycker väl så här att lika lång tid som det tar att sätta sig in i hur det här fungerar i Java, så skulle jag kunna skriva min egen sorteringsmetod. Så tänker de programmerare som är 60 år idag. Och det kan ju de göra, därför att de, när de gick på den här kursen på högskolan någon gång för länge sedan, då i de här språken, då bestod ju en stor del av undervisningen till att skriva egna sorteringsmetoder. Det har man avskaffat nu, och då tycker man så här att vi ska inte återuppfinna hjulet. Vilket jag tror ibland är en bra grej. Det här sista då, vi hoppar upp till William igen. Varför står det return lista här? Nej, vi får gå ett steg till höger, för var det du som kom på det?
Ja,
det
är i listan.
Bra, det är det som hänger ihop. Att om man har returtypen att ska returneras en lista som innehåller inte det, ja, då måste man ju se till att skicka tillbaka en lista. Och det gör vi genom att gå igenom den här avbildningstabellen, stoppa in varje värde i en lista och sen returnera listan. Då kommer den tillbaka, och då kan den vara indata till metoden skriv ut. här kommer listan in. Den sorterade listan. Och då, Andreas, tror du eller ej, vi ska skapa en iterator till. Och då gör vi det genom att, det är lite tjatigt med iteratorer idag, men det är ändå en teknik man måste lära ut. Att man anropar med iterator, stoppar in i den iteratorn. Och sen har man den här syntaxen igen. While, nästa iterator heter i2. System out println. i2.next. Stega igenom den här listan och skicka ut värdena i tur och ordning. Och nu kommer talen, till skillnad från i förra föreläsningen. Nu kommer de ut i den ordningen. 4, 7, 9, 21. För de är sorterade. Det sista här, det är ju bara...
Varför har vi två iteratorer här?
Det är att... den första iteratorn, jo, den första iteratorn i 1, det är en iterator som är för att gå igenom avbildningstabellen. Den får jag genom att skriva hmap2.iterator. Då kan jag gå igenom hashtabellen. Nu ska jag gå igenom en lista. Då får jag be listan, jag får alltid be datasamlingen att skapa en iterator som funkar för dig. På samma sätt som om vi skulle gå igenom, vi skulle ha en iterator för att gå igenom era barndomar. Så att om jag ska gå igenom Jeroens barndom, då måste jag skriva så här, Jeroen iterator. Och om vi skulle gå igenom på dig, förstår. Det är kopplat till den man ska arbeta med.
Är det inte också så att på den andra så går man igenom värdena? Alltså, vad kallas det? Alltså,
ja, det är exakt.
Men på listan går man igenom värden.
Mm. Helt rätt. Det är ju så att avbildningstabellen, den har två delar. Den har en värdedel som är strängar och en nyckeldel som är strängar och en värdedel som är integers. Och då är det att iteratorn skapar det genom att hämta ut värdedelen där. Så att datastrukturen ser annorlunda ut. Jag måste alltså hämta egentligen halva datastrukturen, kan man säga. Värdedelen, inte nycklarna. Men listan, den har ju bara en typ. Listan är ju bestämd som det står här. I den här HMAP 2, då stod det ju string och integer. Listan har ju bara heltal. Men grundprincipen som alltid gäller, det är att för att gå igenom en datasamling, containerklass eller vad vi må kalla den för, så måste vi använda referensvariabeln till den datastrukturen och be att den kör iterator. Ja, efter det här känns det bara som en befrielse att se den här, public static void main, args. Och det är skönt att vi är klar med den här från PL. Så här kickar vi bara igång det hela. Så där gör man om det är någonting som är naturligt sorterbart. Men som avslutning på veckan så ska vi väl ha någonting lite festligare som är aningen krångligare. Och då kommer vi fram till det här då, interfacet comparator. Och hur man ska skapa egna små jämförelseklasser. Det här interfacet innehåller två abstrakta metoder. Den här har jag avmarkerat, boolean equals. Därför att en sak som skiljer lite grann från, behöver inte blanda in språk. Men när man skriver C++ så får man själv som programmerare ta bort den här saken. I Java bryr man sig inte om det. Nämligen att i Java så överlagrar man inte jämförelseoperatorn. En del vill väl göra det. De gör det helt enkelt. Då kommer de ofta för att man lärt sig det här. Här är jämförelseoperatorn. Och då är det att om jag har en int x som är 7. Och jämför då x om det är lika med 7 i ett villkor. Ja, det där är sant. Men annars den här equals, då blir det så att om jag skulle ha två stycken
referensvariabler som är en klass. På det sättet att jag har två stycken av den här integer som jag har jobbat med här. Bort med stygga portrar. Så. Alfabeterna ska vi ha. Så. Integer x lika med 7 och en annan integer y tilldelas 7 först. Om jag sedan jämför här x är lika med y eller med compare, så får jag samma resultat som här. Att det här är inte sant, därför att man tittar efter deras adress i minnet om den är likadan. Skulle jag däremot ha gjort den här saken, y tilldelas x, så att jag lägger över referensen. Om jag har datorns minne här, här nere har jag lagrat siffran 7 och den refererar till x här. Om man som i första fallet skapar en variabel y som refererar till det här området, det också har en 7, va? Så. Då är det inte sant här. Men gör jag den här manövern så att det istället till referensvariabeln y lägger över så att de refererar till varje samma ställe i minnet, så båda refererar till samma plats, då är det sant. Det där är inte kul. Därför har jag avmarkerat den där. Vi ska inte hålla på. Om ni skulle köra den här nu när ni ska göra djurparken, så skulle det bli jobbigt. Man kan behöva använda den där ibland. Men den är liksom, ni ser, den är så svagt markerad så den syns nästan inte. Det är den här vi ska använda. Compare. Och den jobbar så här. Och det är också ett gammalt arv från språken som jag suddade ut där. Framförallt från C och C++. Att när man jämför saker så är det så att om T1, den första, är mindre än T2, returnerar man ett negativt tal. Om de är likadana, då returneras 0. Då är det balans. Och om det är tvärtom, så att T1 är större än T2, då returneras ett positivt heltal. Väldigt ofta är det minus 1, 0 och plus 1. Och det här behöver inte vi bry oss så mycket om, för att då är det så att i och med att Java är ett sånt här överbeskyddande språk som bygger in så mycket saker, så räcker det om vi bygger den här klassen som implementerar interfacet comparator. Sen metoden sort, den kollar, det är också en sån här säkerhetsgrej. Den kan läsa av det här automatiskt. Vi behöver inte sitta och skriva kod för att kolla, är det större än 0 eller är det mindre än 0. Ja. Räcker det med 10 minuter? Vad tror ni?